Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Hej och varmt välkomna till USA-podden avsnitt 757. Det är onsdag den 29 juli klockan 14:30 och i USA har nu sommarvikarierna helt tagit över USA-bevakningen. Kul! Patrik Holmström, du har nu tagit dig till Washington DC. Hej!
Hallå!
Hur har huvudstaden välkomnat dig?
Ja, med dunder och med brak måste jag säga, för att det var ett fruktansvärt åskväder här igår kväll. Regnet öste ner och det varade bara en timme faktiskt. Men när jag gick ut på gatan så var det flera bilar som hade fått grenar som fallit ner på sig med fönsterrutorna krossade. Och det var till och med tornadovarningar här i området. Så att, det var spännande och lite läskigt faktiskt.
Mm, det är lite nyckfullt vädret i Washington vad det verkar som. I Austin, Texas så har vi en helt ny röst med oss nu, Martin Svenningsen. Hej!
Hej, hej!
Du, det här är första gången du är med i podden. Hur känns det?
Jag skulle vilja använda uttrycket ödmjuk inför uppgiften. Det är ju, för det är ju lite speciellt att få vara med i USA-podden och från den här delen av världen. Så lite nervös men mycket förväntansfull, så kan jag sammanfatta det.
Ja, det känns jättekul att ha med dig. På hemmaplan i Sverige, med oss från Jönköping, finns idag Sanna Thorén Björling. Hej Sanna!
Hej!
Du är ju till vardags numera DNs Ukraina-korrespondent, men du har ju varit USA-korrespondent i många år också. Och nu är du nyligen tillbaka från en USA-resa som jag förstår som. Hur har det varit att vara tillbaka i staterna i några veckor?
Jo, men det har varit jättebra att vara tillbaka. Jag är där regelbundet och roligt att vara tillbaka i podden också måste jag säga. Den här gången var jag i USA i nästan 3 veckor, mest på östkusten. Vi var i Washington, upp till Boston, en avstickare till Maine och lite Appalachian Mountains och så. Så det har varit jättebra.
Härligt. Vi är också väldigt glada att ha dig tillbaka i podden såklart. Och det passar ju lite extra perfekt att du är med i podden just idag, för vi ska prata en hel del om Ukraina-kriget och Zelenskis Washington-besök. Vi ska också dyka ner i det härliga magsjukeutbrottet i USA som inte bara gjort amerikaner livrädda för sallad utan som även satt ljus på nedskärningarna inom smittskyddsmyndigheten CDC. Och så ska vi ta tempen på mellanårsvalet när det nu är mindre än 100 dagar kvar. Men vi gör så att vi börjar i huvudstaden. För i dagarna så fylldes Washington av världsledare när senatorn Lindsey Graham begravs. Och en av dem som talade på begravningen, det var naturligtvis president Trump.
It's a testament to his towering impact that among those mourning him here today are leaders, presidents, prime ministers from all over the globe. They're sitting right here before you.
Det är ett bevis på hans betydelse att så många ledare från hela världen är här idag, sa Trump. Och vi har ju pratat om Lindsey Graham och hans engagemang i utrikespolitiken. Men Patrik, du som var i Washington igår och bevakade här, hur märktes Grahams betydelse av under gårdagen?
Ja, förutom då alla hyllningar som upprepades till höger och vänster och överallt, så märktes ju rent konkret här i stan, runt katedralen, jag gick en sväng förbi, runt katedralen här i Washington där begravningen hölls, var det ju enorma avspärrningar med massor med poliser, så det var lite knepigt att ta sig fram i området. Men det tydligaste sättet det märktes på var ju alla dessa hyllningar där man just betonade hans betydelse, inte bara i utrikespolitiken faktiskt, utan också hur han har varit nära republikanska administrationer under ganska lång tid i den här stan.
Mm. Många världsledare var på plats som sagt, bland annat Zelensky som vi ska komma in på lite senare, men även Netanyahu, alltså Israels premiärminister, som i och med det här träffade Trump för första gången sedan de startade kriget mot Iran i februari. Och de hade ju ett privat möte. Patrik, vad vet vi om hur det gick på det här mötet mellan Netanyahu och Trump?
Ja, inte så mycket egentligen. Vi vet ju vad de sagt efter mötet, och Netanyahu beskrev det här som det bästa mötet han haft med den amerikanske presidenten. Men det var ju lite intressant faktiskt att både mötet med Netanyahu och Zelensky skedde ju verkligen bakom lyckta dörrar. Det var ingen press på plats. Det händer ju ibland att det blir så, men det är onekligen intressant. Sen om det berodde på att man hade ett ganska tajt schema, för att de här mötena hölls på förmiddagen och begravningsgudstjänsten var lite senare, så det kanske bara var av rent praktiska skäl som man hade lagt locket på, eller hur man ska uttrycka det, som det inte var någon press närvarande. Men ändå intressant. Vad Netanyahu dessutom sa var att man, förutom att det var ett fantastiskt möte, var att man var överens om ambitionen att Iran aldrig ska få ha kärnvapen. Så att vi får väl kanske se vad som egentligen sades på de där mötena.
Martin, det har ju rapporterats en del om att relationen mellan Netanyahu och Trump inte kanske varit på topp den senaste tiden. Men efter gårdagens möte, hur verkar statusen vara på deras relation?
Ja, det är väldigt svårt att säga, som Patrik säger. Alltså, man såg inte så mycket av dem tillsammans överhuvudtaget. Det togs ju liksom inga bilder med dem tillsammans på det sätt som det brukar göra. Någon analytiker i USA sa att det här var många leende och lite resultat. Så det är svårt att avgöra om relationen har blivit bättre. Vi vet ju att Trump egentligen vill ur det här kriget för att det betungar honom och republikanerna. Och samtidigt så sa Netanyahu igår kväll i en intervju i Fox News att relationen mellan Israel och USA är som en vägg av granit. Och han var väldigt nöjd, han ler väldigt mycket. Men kriget är ju ett krångel för den amerikanska presidenten och republikanska partiet. Så det är jättesvårt att säga om den här vänskapen är så varm och fin som Netanyahu säger, eller om Trump, som ju säger att det är Netanyahu som vill ha kvar mig i kriget, så han har sagt flera gånger under veckan, om hans relation till Netanyahu kanske är lite mer ansträngd.
Det om Israel och USA. Nu ska vi fokusera på Ukraina och USA. För även Zelensky träffade som sagt Trump. Och Patrik, du var inne på det. Även det här mötet var bakom stängda dörrar. Men vet vi någonting av vad som sades mellan de här två världsledarna?
Ja, nej, det är ju samma sak här. Vi får ju förhålla oss till vad de säger efteråt. Och Zelensky sa att även det här var ett fantastiskt möte, och att man hade pratat om det som utlovades på NATO-toppmötet i Ankara i början av juli. Det vill säga de här luftförsvarssystemen, Patriot, som Trump lovade att Ukraina ska få tillverka på hemmaplan. Man ska få börja licenstillverka de här vapnen. Man pratade också om hur man eventuellt diplomatiskt ska kunna komma ur det här kriget eller lösa det här kriget. Men mycket mer än så vet vi faktiskt inte.
Nej. Men Sanna, vad ville Zelensky få ut av det här mötet, och tror du han fick det han ville?
Ja, jag tror att han vill ha som vanligt då, kan man säga, ett stort och tydligt stöd från USA, både militärt och politiskt. Det vet ju han att han behöver, oavsett vilken ställning Europa tar till exempel i fråga om Ukraina. Han vill också få amerikanerna att öka pressen på Ryssland, och allt det här, det går ju inte utan president Trump. Och jag tror att han är ju en otroligt skicklig kommunikatör, Zelensky, och han vet att det är genom de här personliga mötena, även om de inte alltid har gått så bra, så är det på det sättet att han också kan få med sig Trump, och han vet att Trump vill vara i det vinnande laget. Så att de har ju då diskuterat de här Patriot-missilerna. Det har gått bra för Ukraina under den senaste tiden, och det är någonting som han försöker dra ut Trump och få honom att säga kom med här. Medan missilattackerna samtidigt har påverkat inte minst Kiev jättemycket. Så att sen om det här, hur långt man kommer, det tror jag är för tidigt att säga faktiskt. Jag tror också att det pratades i alla fall om tidigare, att Zelensky skulle försöka betona Rysslands roll i kriget i Mellanöstern genom att säga att Ryssland, titta här nu, Ryssland stöder Iran på det här sättet. Och det är också ett skäl för USA att sätta ökad press på Ryssland.
Just det. Men Martin, Trumps inställning till Ukraina och Zelensky har ju skiftat en del genom åren. Hur har det låtit från Trumps håll gentemot Zelensky den senaste tiden?
Ja, skiftat är nästan lite för milt då, för de vi tänker på den här utskällningen, det där jättebråket mellan Trump och J.D. Vance och Zelensky när han besökte Vita huset i februari i fjol. Och man börjar på den nivån och sen kan man jobba sig uppåt via det här mötet på Mar-a-Lago, det privata mötet i december. Det var betydligt mer vänligare och konstruktivt, sägs det. Och sen så träffades de ju i NATO-toppmötet i Ankara i juli. Och då sa Trump att vi har faktiskt utvecklat en mycket bra relation. Och det var där det här Patriot-beskedet kom då, om att man ska få tillverka Patriot-robotar på licens. Så man måste säga att det har förbättrats markant. Sen finns det ju frågetecken, alltså du var inne på det också, Patrik, där kring de här Patriot-systemen. För att det här var ju någonting som Trump lovade. Ingen vet riktigt när ska de och var ska de tillverkas, Ukraina eller i något tredje land, eller de amerikanska försvarsföretagen då, Raytheon och Lockheed Martin, som gör dem, är med på det här löftet. Man kan ju konstatera att löftet i USA från Trump är ovanligt starkt och positivt besked för Ukraina, för Zelensky. Och samtidigt så finns det då analytiker här som säger att det passar Trumps återkommande budskap att allierade bör ta större ansvar för sin egen säkerhet, att man gör det här med Patriot-roboten och så. Men jag skulle nog säga att om man går 1,5 år tillbaka i tiden så är det stor skillnad.
Mm. Hänt mycket såklart, men att Trump svänger så här i sin inställning till Ukraina och i relationen till Zelensky och så, och Sanna, vad kan det tänkas bero på att han skiftar så?
Ja, men jag tror att precis som ni har sagt här tidigare, det är ju verkligen, Trump kan ju svänga som en pendel. Han har ju lite grann en tendens att hålla med den senaste talaren. Och jag tror inte heller att ukrainarna litar på att USA verkligen är långsiktigt med. Jag tror att Ukrainas egna framgångar har stor betydelse här. Att Ukraina har kunnat visa att att de tar initiativ i kriget. Det tror jag är viktigt här. Och att amerikanerna har blivit också sett att Ukraina är otroligt skickliga, inte minst när det gäller drönarkriget. På samma sätt så har de ju sett att Ryssland inte lyckas så särskilt bra. Det har inte hänt någonting på flera år. Men det här går ju lite grann i konjunkturer, så att jag tror att man får vara lite försiktig och så får man se vad som händer. Man kan ju, apropå de här Patriot-missilerna, så är det ju lite dubbelt här. För att å ena sidan så är det ju jättebra för ukrainarna att de får tillstånd att producera de här själva eller i samproduktion. Men det kommer ju dröja rätt länge. Och de här missilattackerna sker ju nu, har ju skett flera gånger i veckan.
Så hade Ukraina helst av allt bara velat få Patriot-missiler levererade till sig?
Det hade de absolut velat ha också, men det vet de ju att de i princip inte kan få. Nu vet jag att Zelensky, han träffade ju också ledarskiktet för Lockheed Martin, ett av de stora vapenföretagen här. Så att det är ju mycket som ska hända innan det verkligen, det är alltid väldigt mycket prat och leenden, och sen får man se hur det märks på marken.
Mm. Det har ju funnits försök till fredsförhandlingar som kommit och gått mellan Ukraina och Ryssland, där USA varit någon sorts medlare. Men det senaste halvåret så har ju Irankriget tagit mycket syre när det kommer till utrikespolitiken i USA. Patrik, hur mycket har Irankriget påverkat Trump-administrationens engagemang i Ukraina?
Ja, men det är såklart det påverkar, men redan innan Irankriget så vred man ju ner engagemanget i Ukraina-kriget såklart. Men det påverkar ju, och det är ju närvarande i debatten hela tiden. En stor debatt här just nu är ju de amerikanska vapenlagren, hur de är på en väldigt låg nivå. Det är ju det man spekulerade ju bland annat i, att den här pausen som var nu i helgen berodde på varningar för att vi har inte råd med en eskalering, för att vapenlagren är ganska låga just nu. Och det skyller ju administrationen till viss del på, just att man skickat så mycket till Ukraina-kriget eller till Ukraina. Och de här hänger ju ihop, och det var ju också en del i det här mötet igår, att Zelensky försökte ju också knyta ihop de här två konflikterna inför Trump, eftersom han då menar att Ryssland hjälper Iran, och så var det ju det här fartyget i Kaspiska havet som han sköt ner, det iranska. Så att det här hänger ju ihop såklart, och för Zelenskys del så handlar det ju såklart om att försöka få upp engagemanget för kriget i Ukraina.
Martin, finns det några indikationer på att det rör sig något i förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina just nu?
Nej, egentligen inte, även om det ska finnas vissa diplomatiska kontakter. Men vad det innebär är ju otroligt svårt att säga. Man kan ju alltså konstatera att turkiska medier uppgav för någon vecka sedan att båda sidor ska vara öppna för förhandlingar. Och Turkiet får vi inte glömma, de var ju med och förhandlade fram ett avtal om att släppa ut spannmål från Odessa 2022, som ju upphörde ett år senare. Så att de har ju haft en viktig roll, både som lite vänliga mot Ryssland men samtidigt en medlem av NATO. Men det är svårt att säga vad liksom är de här länderna vill jag förhandla om. Och sen så sa ju Marco Rubio, då USAs utrikesminister, förra veckan att USA är redo att hjälpa till för att avsluta kriget som han kallade för meningslöst. Men han erkänner ju då att det finns väl ingen snabb väg ut i det här. Och han sa till och med att de här samtalen som USA varit inblandade i har varit misslyckade eller i alla fall resultatlösa. Och vi vet ju att Ryssland och Ukraina står väldigt långt från varandra i en rad centrala frågor, typ territorium och säkerhet och hur en vapenvila skulle se ut och vilken del av landet ska då Ryssland backa ifrån och så vidare. Så det här är nog ingenting som, i alla fall vad jag kan förstå, ligger nära till hands att tro att det sker någonting just nu.
Mm. Inte långt innan det här mötet så träffade Zelensky en annan inflytelserik person, nämligen MAGA-influencern Laura Loomer, som var på besök i Ukraina och intervjuade Zelensky. Loomer har länge spridit prorysk propaganda och påstått att Ukraina varit fullt av nazister, men verkar nu ha ändrat sig.
And I've come to realize that I was bamboozled by Russian propaganda, and I came to believe a lot of untrue things about Ukraine. I used to think that this was a country full of Nazis.
Loomer säger här i intervjun med Zelensky att hon blivit lurad av rysk propaganda. Patrik, först bara påminn oss om vem Laura Loomer är och om hennes betydelse inom MAGA-världen.
Ja, Laura Loomer är ju en MAGA-influencer på den absolut yttersta högerkanten, skulle jag säga. Hon har älskat att sprida konspirationsteorier, men hon har också visat sig ha ganska stort inflytande på Trump och Trump-sfären. Det sägs att hon var inblandad i en stor utrensning av personer inom säkerhetsapparaten, att hon har Trumps öra verkligen, så att hon är en viktig influencer i MAGA-sfären.
Mm. Men Martin, jag var inne lite på det, men hur har hennes syn på Ukraina och det här kriget varit förut?
Ja, men hon har ju, precis som vi hörde i klippet här tidigare, haft den här inriktningen att det här handlar om att ta bort nazister, alltså att rensa från nazister i regeringen, och att det här Ukraina var en naziststat. Och det är ju ett narrativ som också Putin använde när man startade den här fullskaliga invasionen 2022. Men hon har också sagt att CIA försökt genomföra operationer där Putin skulle dödas. Hon har också hävdat att Ukraina var den som startade kriget, och att eftersom Ukraina då är skyldiga till det här så ska man dra in stöd till landet. Så hon har verkligen varit på den extremt ryssvänliga sidan och använt ungefär samma uttryck och samma narrativ som Kreml har gjort. En del tycker med en viss rätt att hon liksom bara vidare förmedlat det som Kreml har sagt ut i sina kanaler, och något då, som Patrik säger, en väldigt stor grupp.
Ja, men nu låter det annorlunda från henne som vi hörde här i klippet. Hur motiverar hon själv hennes vändning?
Ja, alltså hon har ett ord som jag inte hade i min engelska vokabulär. Jag vet inte hur det är med andra. Hon säger att hon blivit, rätta mig nu om jag uttalar det här fel, bamboozled. Ja. Alltså grundlurad eller duperad. Tack så mycket. Duperad, grundlurad. Och hon säger att det här beror bland annat på att hon har ju blivit avstängd från flera stora sociala medieplattformar, och att hon då istället vände sig till Telegram, som ju är en lite mer tummelplats för olika konstiga och knepiga idéer ibland. Och där många forskare och analytiker menar att den öppna strukturen som Telegram har gör att ryska informationskampanjer får väldigt stor spridning. Och sen reste hon då till Ukraina. Hon fick vara med om flyglarm under ryska luftanfall. Hon tvingades ner i skyddsrum bland vanliga civila ukrainare. Hon besökte krigsdrabbade områden. Och så finns det också en religiös ton med här, eftersom Loomer besökte kyrkor och andra religiösa byggnader i Ukraina som hade skadats av attackerna. Och när hon såg de här skadorna så har hon vänt och anklagar nu Vladimir Putin för hyckleri när han målar upp Ryssland som liksom ett kristet värn. Och nu anser hon alltså att Ryssland är USAs fiende och att Ukraina är dess allierade, vad man sammanfattar allt hon har varit med om.
Mm. En otrolig vändning får man ändå säga. Men Sanna, det är ju en lång intervju som hon gör här med Zelensky som hon publicerar på sin plattform på X bland annat. Varför vill Zelensky träffa Loomer?
Ja, jag tycker att det som ni redan har sagt här förklarar lite av det här. Alltså, Laura Loomer är ju, hon är verkligen en extrem opinionsbildare, men hon har också alltid haft regelbunden kontakt med Trump. Och det vet ju Zelensky. Och Zelensky har ju ett enda mål, och det är att öka uppmärksamheten för Ukraina och stödet för Ukraina. Då spelar det liksom ingen roll om man blir kritiserad till exempel för att man ställer upp på en intervju med en person med den som tidigare har gjort väldigt häpnadsväckande uttalande. Alltså då gör man det. Och jag tror att han vet att han kan nå Trump genom att uttala sig för henne och de alla många följare som hon har. Jag tycker att det är otroligt också intressant att man vänder så vilket lappkast hon har gjort och ändå bara står för det. Det är inte så, det är faktiskt inte många influencers eller politiker eller någon egentligen som i sådana stora frågor bara byter helt utan att känna sig otroligt pinsamma. Hon, den här kvinnan, bara gör det. Mm. Och sen gav hon också en intervju bland annat med AP nere i ett skyddsrumsklassat garage där de fick sitta då på grund av flyglarm och så. Jag tror att de här personliga upplevelserna, det är ju ofta det som får folk att bli påverkade. Hon förnekar ju själv att hon har fått inbjudningar och pengar för att resa till Ukraina utan att hon har gjort det helt på eget initiativ. Det kanske inte har bekräftats, men det är ju vad hon säger själv. Sen tänker jag att man kan komma ihåg också att både det som hon själv säger att hon har blivit duperad. Telegram ska man ju säga, det är ju den plattform där väldigt många ukrainare också får nästan all sin information. Man kan hitta allt på Telegram. Men jag tror att man också kan ha i minnet här när man tittar på den amerikanska kontexten och inte glömma bort att otroligt många i USA lever ju i väldigt tajta informationsbubblor. Så att de som hon följer, de är nog precis som hon. Alltså att de tar inte in en bred palett av nyhetsflöden eller av informationsflöden. Så att hon har nog möjlighet att påverka med sina följare ganska mycket. Och det där vet Zelensky. Så att jag tror att det är ett sätt för honom att försöka nå den gruppen.
Ja, men Patrik, det här som Sanna är inne på, att Zelensky vill att Loomer i sin tur då ska kunna påverka både Trump och sina följare. Tror du att det här kan få någon betydelse för följarna och Trump, den här svängningen?
Ja, det tror jag absolut, och precis det som Sanna är inne på, att så många här lever i sina bubblor och har redan bestämt vilka de lyssnar på och lyssnar inte på så mycket annat. Så att jag tror att det här kommer få ganska ordentlig betydelse för just synen på Ukraina-kriget. Och sen också, inte minst då, det som är så uppenbart att hon har Trumps öra. Men sen ska man ju komma ihåg, Magasfären är ju en enorm äng med en flora som är så diversifierad, så att det är klart att hon kommer ju nu att få massor med kritik av dem inom den här sfären som fortfarande upprepar den ryska propagandan och de som fortfarande har sin syn på det här kriget. Det är ju inte... De är inte direkt kända för att, precis som Sanna sa, de är inte direkt kända för att svänga i sina fasta åsikter direkt.
Nej, men skulle Laura Loomers svängning ändå kunna påverka andra MAGA-influencers, tror du, Sanna? Eller är Laura Loomer någon typ av ensam person i den här?
Nej, men vi får väl se. Det är inte alls säkert att hon är, att hon kommer stå ensam. Den här väldigt starka proryska sidan har ju på många sätt framstår som lite märklig. Jag tror att det är många som av dem, även inom MAGA-rörelsen, och jag tror att det är en av de sakerna som har påverkat Laura Loomer, att hon har sett Ukrainas liksom ständiga kamp här, kan man säga lite grann. Och just nu då så går det ju rätt så bra för Ukraina på vissa sätt i alla fall. Och sen har man kanske börjat uppfatta Ryssland som lite mindre pålitligt, och man kanske också ser att Ryssland hjälper Iran om det där sipprar in i deras kretsar. Och Iran är ju ingenting som MAGA-rörelsen är så förtjusta i. Sen tror jag också att man kan se att det finns en parallell här med, också att man, med att Vita huset har svängt till Ukrainas fördel. Och tydligen ska arméministern Andriskol har blivit väldigt imponerad till exempel av Ukrainas drönarkapacitet och känt att amerikanerna faktiskt kanske inte är bäst. Så att det där, vi får väl se lite grann vad som drar vad här.
Mm. Vi går vidare och ska prata om något som just nu kanske oroar gemene amerikan mer än Ukraina-kriget faktiskt. Nämligen det pågående utbrottet av magsjukdomen cyklosporiasis. Det här är en sjukdom som orsakar långvarig diarré bland annat, och utbrottet tros vara det största någonsin i USA. Smittskyddsmyndigheten CDC har spårat utbrottet till sallad från en särskild leverantör som levererar till snabbmatskedjan Taco Bell. Och där har förstås fått mycket uppmärksamhet. Sanna, du har ju precis rest runt i USA. Hur mycket snackas det om det här utbrottet?
Alltså, det förekom ju nyhetsrapporteringen också när jag var där. Men bland de personer som jag umgicks med så var det var inte en snackis som många andra saker var, kan man säga. Och det var ju knallvarmt när vi var i Washington, var det nästan 40 grader. Och folk käkade ju sallad. Så det var inte en så stor sak där, men det är klart att det förekom ju. Att det rapporterades om den här smittspårningen till exempel, och varifrån det kan ha kommit och vilken livsmedelskedja det var.
Men inte riktigt en salladskräck som jag påstod inledningsvis?
Inte i alla fall. Det är väldigt anekdotiskt detta. Men...
men Martin, vad har man gjort nu för att försöka förhindra den här spridningen?
Jag tänker att Sanna inte har varit och käkat på Taco Bell möjligtvis.
När du kan höra till.
Nej, men det man har gjort, alltså den här isbergssalladen kommer då från ett företag som heter Taylor Farms de Mexico. Och det är ingen liten operation det här företaget har, för de har distribuerat den här salladen till minst 27 delstater och både snabbmatsrestauranger och matvarukedjor. Och de valde då att för någon vecka sedan återkalla all berörd isbergssallad. Och det är ju jättemycket. Och det Taco Bell som vi pratar om, som ju inte är något större aktör i Sverige, är en kedja som är en av de som är alltså den fjärde största snabbmatskedjan i USA med runt 7400 restauranger över hela landet. Så att det här är ganska mycket som man måste ta tillbaks. Sen måste vi lägga till att det förekom en viss förvirring runt den här salladen. För man gjorde laboratorietest som då visade på cyklospora. Och den bedömdes senare vara ett falskt resultat. Så FDA, som först rapporterade om smittan, drog sen tillbaka uppgiften någon dag senare. Men odlaren förnekade inte kopplingen till det här utbrottet utan drog tillbaka salladen från marknaden. Men inte utan en ganska tuff kritik mot velandet kring provsvaren om det faktiskt var så att cyklosporan fanns där eller inte.
Men blickarna har ju nu riktats en hel del mot den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC och mot hälsominister Robert F. Kennedy. Bland annat så fick Kennedy skarp kritik från den demokratiska senatorn John Ossoff.
Secretary Kennedy canceled the CDC's required food net monitoring of cyclospora. Okay, this parasite that we now got thousands of infections in dozens of states across the country.
Ja, här kritiserar Ossoff Kennedy för att ha avslutat ett övervakningsprogram som CDC haft för bland annat just cyklosporaparasiten. Patrik, hur låter den här kritiken som kommer nu mot CDC?
Nej, men det är ju just det. Och man pratar ju också om de stora neddragningarna som skedde om ni kommer ihåg, Elon Musks Doge drog ner en hel del. Man har ju avvecklat flera sådana här program, man har sparkat människor. Det har också lett till att rapporteringen från delstaterna har blivit frivillig, vilket gör att det finns en fördröjning i det här, så att kritiken mot CDC och administrationen är ju den att man har monterat ner de program som var till för att övervaka sådana här utbrott, och att man nu är ganska långsamma i att reagera på dem.
Men Sanna, vad säger CDC själva om den här kritiken?
Ja, en i alla fall för detta chef för avdelningen för infektioner av den här typen inne på CDC, han menar ju då att just det här programmet som handlar om ja, men som man nu säger att man har avbrutit, det hade redan under en lång tid liksom börjat fungera sämre på grund av de här nedskärningarna, att det inte helt var kopplat till just Kennedys tillträde, utan att det här har pågått en tid. Men också att det just det programmet också var tänkt att följa de här smittorna på längre sikt och inte reagera på väldigt plötsliga utbrott. Så att det där, det finns ju liksom den sidan på av det också. Sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan, det är väl svårt att säga.
Mm. I samma veva som den här parasiten bekämpas så har också antalet fall av mässling nått rekordnivåer igen, får vi säga. På bara 7 månader så har man redan fler fall än under hela förra året, över 2300. Och det här gör att antalet fall nu är högre än vad det varit på 35 år. Martin, vad vet vi om vad den här ökningen beror på?
Ja, här är forskare och folkhälsoexperter i USA väldigt eniga. Och de säger att det handlar om en enda stor faktor primärt, och att allt färre vaccinerar sig mot mässlingen. Och då CDC:s egen data som de har tagit fram visar att över 90% av fallen i år inträffat hos ovaccinerade personer eller personer där man inte kan avgöra om de har vaccinerat sig eller inte. Mässling är ju, som vi vet, extremt smittsam. Och John Hopkins universitetet skriver i en rapport att de har riktigt stora utbrotten har startat i då samhällen som man beskriver som undervaccinerade, alltså väldigt liten vaccinationsgrad. De konstaterar också att den här vaccinationsgraden mot mässling sjunkit kraftigt sedan covid-19-pandemin, då det kom en rad olika teorier om att vaccin inte var bra eller att vaccin rent av kunde vara farligt. Och då har också mässlingsvaccineringen försvunnit och gått ner markant i vissa grupper.
Mm. Men Patrik, hur ser vaccinationsrekommendationerna ut kopplat till mässling i USA?
Ja, CDC rekommenderar ju att alla barn ska få mässlingsvaccinet när de är små. Men signalerna från CDC är ju lite, ska vi säga, svajiga. På sin hemsida så har man ju formuleringar som att det inte finns en koppling mellan vaccinen och autism är inte bevisat vetenskapligt och sådär. Så att de signaler som kommer är ju lite svajiga, och Kennedy har ju underblåst den här vaccinskepsisen under en ganska lång tid. Men om man tittar på vad som rekommenderas från CDC så rekommenderar man faktiskt vaccinationer mot mässling.
Ja, men det är ju då många som riktar kritik mot hälsoministern Robert F. Kennedy Jr. Sanna, liksom hur har han pratat om vaccination, och vad är hans signaler när det kommer till vaccinationer?
Ja, men Robert F. Kennedy, han har ju attackerat och försökt montera ner vaccinprogram sedan långt han tillträdde, och pratat självpåverkade konspirationsteorier om hur farliga vacciner är, och man skyller på, man drar paralleller till autism och annat. Så att antalet doser i rekommendationerna för barn och vuxna också har förändrats. Man har försökt ersätta experter med välkända vaccinskeptiker. En del av det där har ju fått på däng i domstol och på högre nivåer. Men det är inte, jag tror också att det är inte bara de här besluten som skadar, utan det är själva förtroendet för vaccineringen. Och det är det, tror jag, som ni andra också här beskriver. Att man sår någon slags frö om att nej, men ska man verkligen? Och det, så sprider sig det där bland föräldrar som kan bestämma över sina barn. Och man kan påminna igen om de här informationsbubblorna, att det är inte alla människor som tror på information som kommer från andra håll. Och det liksom, upprepning är väldigt effektivt.
Mm. Men Martin, när Kennedy får sån här kritik då, hur låter det från honom själv?
Ja, om man tittar på just mässlingsutbrottet så har han gjort flera uppmärksammade men också kritiserade uttalande. Och jag försökte liksom gå igenom vad han har sagt, och då skulle man kunna bryta ner dem, om man tänker till lite, till tre återkommande saker. För det första säger han att det här mässlingsutbrottet är globalt. Det är alltså inte någon isolerad förekomst i USA eller ett problem i USA som de ensamt är ansvariga till, och att USA under hans ledning klarat sig bättre än andra länder. För det andra återkommer han också till att utbrottet inte har någonting med honom att göra. Det är liksom det, jag är inte ansvarig för det här utbrottet, säger han flera gånger. Och han har inte heller, och att han inte heller kan tvinga på folk vaccin. Och sen återkommer han också till att han stöder MMR-vaccinet och inte är antivaccinaktivist. Ett nyord där kanske. Något som ifrågasätts av hans kritiker då, som Sanna var inne på, som också då säger att han har ju tidigare varit kritisk till vaccin och dess säkerhet. Så det är de här tre sakerna som jag utläser återkommer när det gäller det här mässlingsutbrottet, som naturligtvis måste på något sätt vara besvärande för honom ändå.
Mm. Och samtidigt som det här mässlingsutbrottet pågår så försöker Trump få igenom sin nominering av ny chef för smittskyddsmyndigheten CDC. Erika Schwartz heter hon. Men hon har mött tuffa utfrågningar i senaten, bland annat från republikanen Bill Cassidy, som pressade henne på ifall hon kommer kunna stå upp mot Kennedys vaccinskepsis.
But will you have the ability to say no to junk science? And to say yes to that which has been firmly established, and to stick up for what is actually right and true, as opposed to that which is superstition and prejudice.
Chairman, I have always stood up for what is right and what is true, and I believe that I will continue to do that.
Ja, sist här hörde vi Erika Schwartz själv säga att hon alltid stått upp för vad som är rätt och sant. Och hon verkar ha lyckats övertyga Cassidy, som nu sagt att han kommer rösta för henne. Men Patrik, det har ju varit tumultartat inom CDC. Förra chefen avskedades på grund av att hon sa ifrån gentemot administrationen när det kommer till just vaccin. Vad vet vi om hur Schwartz ställer sig i den frågan?
Vi vet ju faktiskt inte riktigt det. Hon säger ju att hon står på vetenskapens sida och att hon kommer att stå rakryggad när det blåser kring henne. Och att hon, som hon då tydligen sa till Cassidy efter det här förhöret, att hon egentligen klarar sig utan det här jobbet. Att hon inte känner att hon måste klamra sig fast vid det, utan att hon kommer kunna stå emot de krafter som finns. Hur det blir, det vet vi faktiskt inte. Men Cassidy har ju nu sagt att han kommer att rösta för henne.
Mm. Men Sanna, ledarskiktet inom CDC, alltså smittskyddsmyndigheten, hur stor skillnad gör det för hur vaccinpolicyn ser ut i USA?
Det där är ju en spännande fråga. Det hänger förstås ihop med hur självständig en myndighet kan och tillåts vara. Och det man har sett i USA, inte minst under Trump då, så har ju verksamheter inom, inte bara inom CDC utan på många myndigheter, den är politiserad och har blivit mer toppstyrd från federalt håll, från Vita husets håll. Så att det där pågår ju många rättstvister om det också. Så att det finns ju olika försök att dra till sig mer kontroll över USAs myndigheter, och då minskar ju förstås möjligheterna för en självständig chef att styra. Och det har ju varit då flera, ganska många chefer som har känt att jag kan inte vara kvar på det här stället. Och andra har blivit petade. Så att det beror lite grann på. Men normalt, har man en självständig myndighet, då har ju myndigheten, den ska ju ha utrymme att verka självständigt. Och då spelar det roll.
Mm. Nu tänkte jag att vi så här på slutet skulle prata om mellanårsvalet som närmar sig med stormsteg. I helgen passerade vi 100 dagar kvar och fler kongressledamöter börjar dra igång sina valkampanjer. Och samtidigt är det ju fortfarande en del viktiga primärval som ska avgöras. Men om vi börjar med att ta tempen på hur det ser ut här och nu. Martin, vad säger opinionsmätningarna om läget så här drygt 3 månader kvar?
Ja, låt mig säga så här. Vad säger de olika nyhetskanalerna om opinionsmätningarna? För här redovisar man lite helt olika, samma mätning på helt olika sätt beroende på var den på den, ska vi säga, politiska skalan som källan vart och placerar sig. Och det är fortfarande, som du säger, rätt tidigt, men ändå ska jag försöka tyda alla de siffrorna som kommit in och se då. Opinionsläget har ju blivit tydligare under sommaren. Och de 5 senaste mätningarna från 5 helt olika institut, vill jag verkligen poängtera, visar genomgående fördel demokraterna. Så om vi tar då representanthuset, där är demokraterna favoriter att få majoritet, och där är också republikanerna just nu har en rätt knapp majoritet. Senaten är däremot mycket mer osäker för demokraterna. Där behöver man vinna över både fler platser från republikanerna, och så ska man samtidigt behålla sina egna. Så där är det möjligen troligare då att republikanerna får behålla majoriteten. Och så är det då en handfull delstater som vanligt, där pratar vi om vid varje valprincip, som pekas ut som extra viktiga för bägge partierna. Och där lär ju valmötena gå i repeat under hösten. Vi lär få se Donald Trump själv åka runt som en skottspole för att besöka de här och vara på valmöten för att försöka vinna över en majoritet på sin sida när det är väldigt jämnt.
Ja, det är verkligen en intensiv höst vi har framför oss. Men Sanna, vilka spås blir de dominerande frågorna under den här valrörelsen?
Ja, det brukar ju alltid mellanårsval vara svårt för det parti som har Vita huset. Så att på ett sätt är det ju också ett val som handlar om vad man tycker om Trump-administrationen. Det är lite svårt att komma ifrån. Annars tror jag att det blir ekonomin som alltid brukar man ju prata om, plånboksfrågorna. Och då kommer ju även bränslepriserna in till exempel. Migrationsfrågan är säkert stor, det hoppas i alla fall republikanerna. De har satsat mycket pengar på att annonsera om den. USAs roll i världen tror jag också på ett sätt kommer in, eftersom den utrikespolitiken brukar inte spela så stor roll i amerikanska val, men så länge amerikanska soldater inte dör. Men nu när USA faktiskt är indraget och påverkan på bränslepriser och andra priser, energipriser finns med där, så får den nog ändå en påverkan, tror jag.
Mm. Patrik, de här frågorna som Sanna berättar om, hur gynnar de olika partierna?
Ja, man får nog säga att republikanerna har en ganska ordentlig uppförsbacke om demokraterna lyckas hålla sams. För att så länge det här kriget pågår i Iran, alltså, så påverkar ju det ekonomin och det spelar egentligen ingen roll hur mycket Trump än påpekar att ekonomin går fantastiskt här just nu, så är ju inte det som vanliga amerikaner känner. Och det här gynnar ju såklart demokraterna i det här i de kommande valen. Men det är ju ganska långt kvar, så att om till exempel kriget löser sig, så kommer bensinpriserna eller bränslepriserna att sjunka ganska dramatiskt, vilket jag tror kommer att i så fall gynna just republikanerna. Men just nu så är det ju demokraterna som har, om de lyckas hålla sams vill säga, har trumf på hand inför valet.
Mm. Sanna, Patrik nämnde det här om demokraterna kan hålla sams, för vi har ju pratat en hel del om kampen inom det demokratiska partiet mellan å ena sidan progressiva vänsterdemokrater och å andra sidan moderata, mer etablissemangsdemokrater. Vilka utmaningar ställer den här splittringen på demokraterna inför mellanårsvalet?
Ja, men precis, det blir ju som en dragkamp mellan de som är väldigt, i en amerikansk kontext, väldigt åt vänster, och en del av dem kallar sig socialister, vilket är för många då blir man diskvalificerad om det ordet nämns, och andra som står för en mer mittenpolitik. De mest populära kandidaterna inom demokraterna som kommer från vänstern, de har ju kanske då svårare att locka över republikanska väljare som är förbannade på Trump och står och väger. Men medan de som står i mitten kanske framstår som mer bleka. Jag tror att det är nog en fråga som demokraterna kommer att tampas med i flera år framöver. Och det väcker ju också hela nya frågor om det här tvåpartisystemets begränsning, att man är liksom lite inlåst i det där. Det finns inte så många andra ställen att ta vägen. Så att för demokraterna och för alla här så handlar det ju också om valdeltagandet, som ju är lågt i USA. Som har gått upp nu på senare år, eftersom det har ansetts som att så mycket står på spel. Men den som lyckas mobilisera flest kommer att vinna valet. Och det, jag tror att den här kampen inom demokraterna, som de väl kanske tar lite för sent, den kommer ju nu. Får vi se vad som händer. Det kan ju komma något väldigt spännande ur det också.
Mm. Det är en utmaning som demokraterna har. Vilka utmaningar möter republikanerna, Patrik?
Nej, men det är ju just det här med dels kriget, som ju är inte särskilt populärt. Även om en majoritet av republikanska väljare stödjer det, så ser vi ju hur stödet sakta minskar även där. Och ekonomin. Så länge amerikaner inte känner i plånboken att det blir bättre, så kommer det vara svårt för republikanerna, tror jag, framöver.
Mm. Avslutningsvis, ni får välja en stat att hålla ett extra öga på under kommande månader. Vilken väljer ni? Sanna, om vi börjar med dig.
Det finns ju flera, tycker jag, som är superspännande här. Men ska man plocka någon så tänker jag nog fortsätta hålla lite koll på senatsvalet i Maine, som är ju spännande, där republikanen Susan Collins utmanas. Hon ställer upp för sjätte gången. Det är en delstat där demokraterna vann 2024. Och där Graham Plattner, som ju har varit uppe här i podden tidigare, imploderade för en liten tid sedan. Nu har en ersättare nominerats. Men det där blir ju spännande att se. För att om demokraterna ska ha någon som helst chans att ta över senaten, så är det går utan mig, men det är väldigt svårt.
Mm. Patrik, vilken väljer du?
Kan jag få välja två?
Okej då, om du är kortfattad.
Ja, men jag ska vara kortfattad. Nej, men det ena är ju Michigan, som är jättespännande just nu. Och där, det vi pratade om tidigare, just den här kampen inom demokraterna, där Abdul El-Sayed mot Hailey Stevens, där Hailey Stevens står för den mer moderata delen av demokraterna, just nu gör upp om vem som ska ställa upp i senatsvalet. Och det där är ju en delstat som är oerhört viktig för demokraterna att behålla om de vill komma någonstans i senaten. Så att det är jättespännande. Men sen det andra jag tänkte säga är South Carolina, alltså Lindsey Grahams delstat, där hans syster nu har tagit över hans plats i senaten. Hon kommer ju då ställa upp i valet, och hon kommer vinna den platsen, såklart. Men det intressanta är ju, hur kommer hon att förhålla sig till det som varit Lindsays hjärtefrågor?
Just det. Martin?
Alltså, jag sticker ut hakan åt ett helt annat håll, och jag är faktiskt väldigt nyfiken på Alaska. Mm. För det är normalt en republikansk delstat. Och här vann ju Trump med 10-15% marginal, jag kommer inte ihåg exakta siffran. Men den här gången så ser ju det här senatsvalet ut där att bli extremt jämnt. Och här står det då mellan en republikan som heter Dan Sullivan och en demokrat som heter Mary Peltola. Och man skulle ju tycka då, med tanke på resultatet i presidentvalet, att Sullivan skulle ha en självklar fördel. Men Alaska är en delstat där man säger att det finns en tradition att rösta mer på person än parti. Alltså man väljer hellre en bra person än ett parti. Och då är Petola en stark kandidat både bland demokrater och många republikaner som gillar henne skarpt. Det tycker jag är intressant.
Då vet vi exakt var vi ska rikta blickarna inför mellanårsvalet. Det har blivit dags att avrunda dagens podd. Martin Svenningsen var med från Austin, Patrik Holmström från Washington och Sanna Thorén Björling från Jönköping i Sverige. Producent idag var Anna Ulfklo, och jag heter Esmeralda Egerup. Hej då!